En bro vid Arnhem av Charles Whiting. Inläst av Björn Lövgren för Saga. Inledning. Då den tidiga morgondimman började skingras på söndagsmorgonen kravlade sig soldaterna stelt ut ur sina gryt för att börja en ny dag av krig. Bakom dem i byarna brann små vitkalkade belgiska hus här och var. Någonstans långt borta hördes det ständiga knattrandet från ett M1-gevär, följt av det gällt hysteriska skorrandet från en tysk Spandau. Som alltid mullrade de tunga kanonerna ihållande, så att den nya dagen inleddes med krigets ständiga bakgrundsmusik. Men de unga soldaterna i general Hodges segerrika första amerikanska armé hörde inte kanonerna. Inte heller såg de vad som ägde rum bakom dem i området som de hade erövrat från fienden under föregående dags besinningslösa forcering genom Ardennerna. Deras blickar den här disiga septembermorgonen var koncentrerade på dalgångarna under dem och de långa raderna av draktänder i betong, understödda av tysta, avvaktande bunkrar i västvallen som löpte från norr till söder så långt ögat kunde se. Samtidigt som klockorna i barockkyrkorna med sina lökformade torn började ringa ut det glada budskapet om framgång och befrielse, blåste officerarna i sina visselpipor, underofficerarna vrålade ut sina hesa kommandorop och den grågröna linjen började röra sig framåt igen. Från den luxemburgtyska frontlinjen, genom Belgien ända till Hollands gräns mot Tredje riket, började den jättelika amerikanska ångvälten att rulla ännu en gång. Nere i dalen, som dominerades av den stora förstörda borgen Viaden, förberedde sergeant William Holzinger den infanteripatrull som skulle ge honom berömmelsen om att ha varit den första allierade soldaten som satte sin fot på tysk mark. Längre norrut, i en belgisk fruktträdgård som fortfarande gnistrade av morgondagen, monterade en ung artillerikapten i Lightning Joes, det vill säga generallöjtnant Collins, sjunde amerikanska armékår, upp sina 105 mm longtons, med vilka han snart skulle börja bombardera en ensam vägkorsning in i skogen, strax utanför Aachen. Och ovanför den lilla gränsbyn Raren, som till hälften låg i Belgien och till hälften i Tyskland, förberedde general Rose pansarförband sin attack mot Raren. En attack som skulle göra den judiske befälhavaren över tredje pansardivisionen till den första angriparen sedan Napoleons dagar som lyckats erövra tyskt territorium. De västallierade hade till slut uppnått vad några av dem hade väntat på i 5 långa, bittra år. De hade nått fram till gränsen till den nazistiska Tyskland. Slutet var äntligen inom synhåll. Den varma höstsöndagsmorgonen då de unga segrarna tillitsfullt rörde sig framåt mot det sista slaget. De trodde det i alla fall. Så måste ett beslut fattas. Vilken utformning skulle den sista offensiven ha? Vilka skulle utdela dödsstöten mot det tusenåriga riket? Mannen som måste fatta det fruktansvärda beslutet var på dåligt humör den söndagsmorgonen. Med benet upplagt på en stol såg överbefälhavaren, general Dwight D. Eisenhower, bistert ut genom fönstret i sitt högkvarter, i det så lämpligt döpta huset Villa Montgomery i Granville, ungefär 60 mil bakom fronten. Det han såg var det grågröna vattnet i Engelska kanalen som slog upp mot Mont-Saint-Michel. Ett par dagar tidigare hade hans lilla L-5-plan tvingats nödlanda på stranden utanför villan. När han hjälpte piloten, kapten Dick Underwood, att skjuta planet undan det inkommande tidvattnet hade han vridit till sitt bästa knä. Det sämsta hade skadats för många år sedan då han var kadett vid West Point. Nu var han hänvisad till sin stol med knät fixerat i en slags gummianordning, samtidigt som hans arméer var på marsch in i Tyskland och han så väl behövdes vid fronten. Under augusti hade hans män till slut brutit sig ur området.